When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej. Den här rösten tillhör Tom Jerry Boman, precis som vanligt. Och precis som vanligt så lyssnar du på musikpodcasten Dill och Duva. Vilket jag är jätteglad för. Ni är många som lyssnar och många som kommer fram ibland ute på stan och säger hej och tack och sånt där. Och det blir jag jätteglad för. Fortsätt lyssna på alla spännande gäster. Om du har missat någon så finns ju alla i arkivet. Det börjar bli en hel del där nu, så att du kan ju ha nästan en hel helg och bara lyssna på Dill och Duva. Hur som helst, dagens gäst skrev 2014 års största hit, skulle jag vilja säga. Slå mig hårt i ansiktet, och då har ni räknat ut att han heter Thomas Stenström. Ja, det är inte så mycket mer att säga om det. Vi hade en extremt trevlig pratstund här, och ska vi ta och lyssna på det kanske? Utan att dra på det för länge. Dill och Duva med Thomas Stenström. Lycklig lyssning. Ja, men det, vi pratade ju om precis här nyss innan om att du har spelat otroligt mycket senaste året. Mm. Hur många spelningar har det blivit?
Det blir, jag tror, 80 spelningar typ blir det nog senaste på ett år. Typ.
Ja, det är nästan två i veckan.
Mm. Det är härligt. Jag var på Propaganda nu.
Ja.
I helgen och festivalade själv. Så var jag på att säga Systembolaget på fredagen och liksom kom på att det har, alltså den, ni vet, fredagspeppen som man kan ha hemma, så det var sjukt länge sedan.
Ja.
Så det var härligt att vara liksom
få hemma lite. Nästan lite ledig eller vad man ska kalla det för.
Mm.
Ja. Om du skulle titta tillbaka på hur du var när turnén började.
Ja.
Ja. Vad är det du har blivit bättre på?
Ja. Jag vill tro att vi har blivit liksom men det är kul att få chans, alltså det tar så lång tid att bli bra på något här i livet. Och då och rent musikaliskt känner jag en otrolig frihet nu. Om man jämför med hur det var för ett år sedan. För att nu kan man liksom, jag kan mig själv, hur jag reagerar på saker och vad jag ska liksom, vilka källor jag ska plocka ur och så, för att det ska bli bra.
Mm.
Så att jag, rent sådär livemässigt, så har jag, så är jag liksom inte, jag är inte rädd för något längre när jag går på stå på scen. Och det är väldigt härligt så.
Kör du så med samma musik hela tiden?
Ja. Kör samma gäng.
Ja. Så ni måste ju komma blivit jävligt tajta.
Ja, men det har vi blivit, och liksom förvånad, alltså det här är ju det är ett soloprojekt det här, men vi är ju verkligen ett, det är verkligen ett band liksom. Och de är liksom inte så där ersättningsbara, utbytbara eller något. Alltså vi är verkligen ett gäng som utvecklar tillsammans, och det gör det väldigt kul, för att det blir, vi kommer på något nytt varje spelning fortfarande.
Är du så här öppen på för att ta in vad de tycker och såna grejer, fast du är solo liksom?
Hela, alltså mer än vad jag tar in vad jag själv tycker nästan. Ja.
Det är en bra grej, för det kan bli svårt annars när det är någon solo och det byts ut folk hela tiden liksom.
Ja,
och
nej, men det funkar liksom inte för mig. Vi är verkligen ett band. Vi borde ha ett bandnamn istället.
Ja. Skulle du säga att du är någon sorts i just den här live-situationen att du behöver den tryggheten att veta vilka som är med dig?
Ja, och liksom också för att det ska bli kul, för att det ska kunna, alltså, vi snackar sjukt mycket om att vara oegoistiska så när vi spelar. Mm. Att man liksom inte, det låter hemskt, men jag vill säga, snacka om att det är förbjudet att få feeling typ. Få inte för mycket feeling. Alltså, för total feeling är ju lite egoistisk, att man bara för sig själv så, här, ja. Så spricker man den bubblan som man skapar tillsammans. Och den bubblan är jävligt mycket enklare att göra om det är liksom samma personer som står bredvid en. Mm.
Då får ni feeling ihop istället.
Ja, men exakt. Så det är liksom en regel, får inte. Så det är ett skämt. Men det är ändå, man får inte feeling ensam. Man måste få det tillsammans med allihopa.
Man vill inte att det ska vara som den här syntkillen. Har du sett filmen Black Jack?
Ja.
Den här gamla syntkillen där. Han får ju feeling där och blir kickad i bandet sen, för att han får lite väl mycket feeling.
Ja.
Freaka loss.
Feeling är bra, men
det får vara
man måste ha känsla för det också.
Ja. Du, vi ska ju prata lite om din musikaliska karriär här. Jag börjar alltid med samma fråga till alla gäster som jag har. Vad hette gatan som du växte upp på?
Oj. Jag växte upp i Uddevalla i ett höghus första 4 åren på Skogslyckan. Och gatan hette Östavindsvägen. Det minns jag inte så mycket. Jag minns väl hissen därifrån lite. Men, och liksom sandlådan. Men sen så flyttade vi ut. Jag vet inte ens om jag har om den liksom, där vi flyttade ut i ett hus en kvart utanför Uddevalla i skogen. Ett hus som min snickare till far byggde. Ja. Och att den gatan, det hette Fagerhult istället. Det kan heta Lane Svensröd, den gatan, men det är mer ett
det är mer ute på landet liksom.
Ja, det var en grusväg där och området hette Fagerhult och Lane Svensröd på något sätt, men vi var liksom ingen
det var ingen
gata alltså.
Nej.
Det var en stig typ.
Mm. Vad är det för minnen du, alltså, när du tänker på det nu? Om du bara åker dit i minnet.
Ja, men det är ju super supermycket olika minnen. Jag var väldigt rastlös och är det fortfarande. Och då passade det kanske inte så bra att bo långt ute i skogen. Jag hade en kompis hade jag som hette Björn.
Det var det som
han fanns. Minns jag. Men sen så var det nog bra för min fantasi. För jag fick liksom leka med mina bröder och sitta på mitt rum och leka mycket själv. Så det var positivt så sett. Men jag var rätt så... Jag började en skola inne i Uddevalla medan alla mina andra kompisar gick på en liten skola ute i skogen.
Ja.
Lane, skogen. Så jag åkte liksom in till stan hela tiden. Mm-hmm. Och det jag minns är att jag kände att jag bodde så otroligt långt till alla kompisar. Ja. Det var inte så långt. Men...
Nej, men när man är liten så känns det som
så att
det var dagsäventyr att ta sig någonstans.
Ja, men exakt. För det är det. Men sen var det ju alltså, en himla idyll och... fruktansvärt lyckligt lotta liksom, för att få vuxit upp där.
Kommer du ihåg när musiken kom in i ditt liv?
Ja, men det var ju någonstans där när jag inte hade så mycket att göra då. Och så fanns det gitarrer. Två stycken gitarrer som jag lekte med.
Och vem sa gitarrerna?
Mamma och pappas.
Ja.
Ja. Och jag brukar ta mammas, för hon hade... Den var liksom så här, massa olika färger på. Pappa var skittråkig, så jag tog morsan. Men det var väl någonstans i den där rastlösheten där som jag lärde mig och så här, kom på att jag kunde kontrollera min egen, eller jag fick ett himla mycket större fantasivärld när jag liksom sjöng och spelade än när jag liksom lekte cowboy typ.
Men började det någonstans att du lyssnade på skivor eller någonting? Vet du någon sån här låt eller någon skiva som liksom så här riktigt, här hände någonting?
Jag ska säga att det fanns, mina föräldrar är musikaliska och gillar musik, men det fanns inte så mycket musik att lyssna på.
Nej.
Och det var rätt så svårt, som jag minns det, att få tag i musik liksom. Jag hade liksom ingen kran till som liksom fixar massa musik till mig.
Nej.
Så att det var det som fanns där, och det fanns en Kiss-platta, kommer jag ihåg.
Ja.
Den lyssnade jag på och tyckte den var läskig, kommer jag ihåg. Det var liksom det.
Ja.
tyckte det var det är ett tidigt musikaliskt minne jag har, men alltså de starkaste grejerna är när jag liksom fattar att jag kunde spela det. Mm. Faktiskt.
Ja. Och kom det direkt i början att du kände att jag vill göra det här själv?
Ja, men typ. Det gjorde det nog. Inte när jag skrev inte musik, utan det var också så jag trillade om de notpapperna som fanns eller låttexterna som jag kunde luska ut.
Mm.
Så spelade jag de låtarna och det kunde vara allting.
Mm.
Allt möjligt. Det var liksom Knockin' on Heaven's Door med Bob Dylan. Och det var bara tur att det var en bra låt liksom. Ja. Jag hade spelat vad som helst tror jag om jag hade kommit över det så.
Ja.
Vad
kände du det när du satt i början och spelade de här grejerna? Kom du ihåg det?
Ja, men det var den här tydliga euforin av att jag kunde, att jag fick en fantasivärld som jag kunde kontrollera helt själv.
Mm.
Och liksom tänka på som en, om det var liksom jobbiga saker som hade hänt, kunde jag liksom ändra på det i fantasin via musiken på något sätt och så. Att jag satt och liksom och jag blev liksom, det spelade liksom, det var inte huvudsaken, var faktiskt inte liksom vilka låtar så det var, utan det var liksom själva sagorna och liksom fantasin uppe i skallen som hände samtidigt som jag spelade liksom.
Ja. Hur var det i resten av familjen med när du satt och spelade?
Ja, de satt och tjuvlyssna.
Ja.
Liksom. Men jag vet inte, nu när jag tänker på det så här långt efteråt så var det fruktansvärt många timmar jag bara satt och spelade gitarr och samma jävla låtar också hela tiden. Det var liksom inte det tog väldigt många år innan jag tröttnade på liksom de, vad det nu var för musik, men det var väl en 6-7 låtar som jag liksom.
Ja, så Knocking on Heaven's Door med Bob Dylan, den kör du inte nu precis.
Nej, det gör jag inte. Och sen var det så här, om det var för svårt, om sticket var för svårt så sket jag det, så började jag om igen liksom. Det var mycket. Det var liksom inte baserat på att det skulle bli något musikaliskt underverk, utan mer att jag tyckte det var så häftigt att kunna liksom drömma sig bort via musiken.
Ja. Hur gammal är du här ungefär?
10 typ. Ja. 10-11-12 typ.
Ja. Hur tog du det vidare sen?
Ja, men den här skolan jag snackade om som jag började på inne i storstan då, Uddevalla.
Mm.
Det var en musikskola.
Ja.
Så musikklasser liksom.
Ja. Var det mellan eller högstadiet?
Det var från att jag gick i 4:an var det. Ja. Från jag var 10 bast.
Mm.
Så jag träffade ju en massa andra ungar med samma grej.
Mm.
Det sjuka var att vi hade 5 timmar musik i veckan. 1 timma varje dag. Och det enda vi gjorde var att sjunga i kör.
Jaha, oj.
Det var inte så rock'n'roll alltså.
Nej.
Men, och vi reflekterade inte så mycket över det. Nu i efterhand kan jag tycka att fan, de kunde lagt ner några av de timmarna på något annat också.
Ja, så du fick inte spela, du spelade liksom inte gitarr där?
Ja, men det var väl efter plugget sen man fick, när man liksom fick förtroendet så fick man nyckeln till det där rummet.
Mm.
Och så hade vi ett band då. Ja. Eller massa band.
Ja.
Och lirade efter plugget liksom. Men i skolan var det liksom det här Lucia-tåg och sånt.
Ja, så här, den fin kulturen. Ja,
jag försöker sova nu när det är Lucia. Jag panik över den dagen. Hatade Lucia när jag var liten. För att man vi brände av så 15 Lucia-tåg på en dag.
Du sa massa band och grejer där som ni skapade.
Ja.
Vad det första bandet? Vad hette det, kommer du ihåg?
Ja, vi hette, alltså, vad fan hette vi? Vi hette The Flowers, tror jag.
Ja.
Ja,
vad var det?
Det var min idé att vi skulle heta det. Och, men, alltså, och det var samma sak där. Vi var inte liksom... Det var ingen som liksom trodde att man kunde skriva egen musik. Utan det var ju den musiken som fanns, den fanns. Och så spelade vi den och så testade vi det. Liksom. Och det var allt från Iron Maiden till liksom... You name it, alltså. Och så här, alltså det folk ville lira liksom. Vi hade väl olika så här, Bob Marley typ vill jag spela. Men alltså, så det var liksom, och vi bara repa. Gigga aldrig. Vi bara repa bara lira. Det var väl där någonstans det, jag ska inte säga att det började heller, för att det var bara kul egentligen, för att vi var i en kompis. Det hände, för mig hände mycket senare liksom.
Mm.
De här tankarna om att så här, det här ska jag liksom eller det här är det jag kommer göra typ.
Ja, det var bara som en lek liksom.
Eller som att vi spelar istället för att spela boll liksom.
Ja. Du sa att du ville lira Bob Marley.
Mm, ja, men det kommer jag ihåg. Jag hade en låt där som jag ville spela. Ja. Som jag hade hört någonstans.
Så det var inte att det var reggae utav den?
Nej, utan det var Iron bara... Maiden och Bob Marley. Ja. Alltså det var allt. Allt möjligt var det. Mm.
Men ni höll på där och du sa massa olika band och grejer. Hur gick det vidare sen därifrån? För dig?
Ja, men vi höll på med det där. Och typ, det känns som att jag har inte så mycket minnen egentligen från vad som hände på högstadiet och så. Nej. Liksom. Utan det började egentligen för mig efter gymnasiet. Så här, som jag vågade, när jag så här, flyttade från Uddevalla.
Ja.
Och på gymnasiet så var det bara en enda lång liksom, ja, jag tyckte inte alls det var kul. Och jag kämpade mot att jag inte vågade liksom hålla på med.
Mm.
Jag skrev musik då, men vågade aldrig.
Nej.
Som de, alltså så.
Du spelade inte upp det för någon eller?
Nej, typ inte.
Vad var det som hindrade dig?
Det är en väldigt stark känsla av småstadsmentalitet och jantelag över att jag inte så här ville ta den platsen, och plus att jag tror att det kanske var så att det var liksom inte för att visa, jag gjorde det för min egen skull också. Det var liksom inte något enda, jag hade inget så här,
nej,
behov av att andra skulle lyssna på det, utan musiken var liksom för mig själv så där.
Mm. Det hängde kvar det där att du bodde lite utanför och liksom hela,
ja, men exakt,
känslan liksom att,
ja, men verkligen, det var väldigt, alltså det kändes väldigt konstigt att ta den platsen.
Mm.
På något sätt. Men också att jag liksom inte såg något. Jag såg inte någon vinning i det riktigt.
Nej.
Utan det var liksom, jag hade liksom mina timmar när jag kom hem och hade musiken för mig själv. Det var liksom verkligen för mig själv, inte för någon annan. Så att jag hade inget behov av att så här, kolla min låt här.
Nej.
Utan det är bara då, om jag hade skrivit en låt om något, så var det oftast någon låt om något som det fortfarande är, om något, som, något problem som jag måste lösa eller någonting.
Mm. Hur lät det där i början? Om du tänker tillbaka nu.
Lätt. Det var bara jävla mycket text, kommer jag ihåg. Text och liksom entonigt. Jag vet inte, jag kan inte sätta in det i någon liksom musikstil. Så. Utan det var väl mer, alltså det var som att skriva lite, jag hade det som att skriva dagbok liksom lite.
Ja.
Typ. Det var nog inte bra alltså. Tror jag.
Det kommer vi aldrig få veta.
Nej, det kommer vi faktiskt aldrig få veta.
Nej. Men du skrev väldigt mycket.
Ja, men
får jag känslan av.
Ja, men det gjorde jag, och spelade mycket liksom. Och satt hemma och liksom hade den, det var mitt universum lite på något sätt så.
Mm.
Och det var helt underbart.
Mm.
Och det letar efter hela tiden nu.
Ja.
Typ. Alltså letar efter den friheten och den så här. Ja, men att det är då det blir bra.
Ja.
Mm. Så det är det jag strävar efter, att komma på det och glömma allt man har lärt sig liksom.
Ja.
På något sätt hela tiden.
Men du sa sen att du gick gymnasiet där och sen så flyttade du.
Ja.
Och vad gick?
Jag flyttade också, mina föräldrar skildes åt när jag var 15 bast, och det tog jag väldigt hårt.
Mm.
Hårdare än vad många tror jag, och bodde inne hos morsan så här.
Mm.
Så jag var nog inte heller kapabel där på gymnasiet att hitta på något.
Nej.
Alltså det var
lite, det, ja, såklart. Det, ja,
men det,
liksom,
ja, men det tog mycket energi och ja, men jag var, det var inte en riktig min. Det var, jag skulle aldrig vilja gå i gymnasiet igen.
Nej. Inte jag heller.
Nej, det var inget bra alltså.
Det är konstigt med människor ibland som har det som sin peak. Nej, på något sätt.
Jag förstår.
Man har ingen koll på någonting när man tittar tillbaka liksom.
Nej.
Det finns ju ingen.
Nej, jag kommer ihåg att jag såg ut första dagen jag började då på estetlinjen i Uddevalla. Alltså det var en sån blandning alltså. Jag spelade fotboll också.
Ja.
Och hade liksom klippt sönderklippta brallor med någon sån här. Alltså det var inte bra alltså. Jag var ett sökande i varenda centimeter i hela kroppen.
Man ville bara synas liksom. Mm. Eller att någon skulle se en.
Ja.
En sekund.
Ja, men typ, och bara, nej, jag vet inte. Det var ingen bra.
Vi glömmer det där.
Ja, vi glömmer det.
Ja. Men i alla fall, du flyttar sen. Mm. Ni flyttar in till Uddevalla.
Ja, exakt. Och rätt så snabbt efter det, då bodde jag i en, alltså jag bodde hos morsan och hos farsan som bodde kvar i huset. Och bodde med mina bröder där. Mm. De var för små för att välja vart de skulle vara någonstans. Så de åkte fram och tillbaka. Så varannan vecka så bodde vi i samma rum på övervåningen. De är fina killar, så det var inga konstigt. Men jag flyttade rätt snabbt, typ i en lägenhet 500 meter från morsan. Och det kommer jag ihåg att jag gillade. För då fick jag liksom, då kunde jag verkligen så här, skapa min egen lilla värld i den lilla lägenheten där. Men sen så, sen jag slutade gymnasiet, så var det, var det massa, var det massa polare som, ja, jag ska tacka dem och de ska få skit för det, men de lurar in mig. De skulle flytta till så här folkis och gå musiklinje. Och folkislivet var helt fantastiskt, hade de hört. Och jag hängde på. Och det var helt grymt. Så jag lurade mig in på samma. De var ju duktiga liksom på att spela musik och så. Och jag på något sätt lurade mig in där på samma linjer som de gick. Det första var ju Tranås. Och då kunde jag helt plötsligt, då träffade jag helt plötsligt en massa andra människor. Och då kunde jag liksom ljuga ihop någon slags, alltså då kunde jag liksom, då fick man en ny så här. Ja, men jag skriver musik och sånt.
Kände du att det släppte då på något
sätt? Ja, men det gjorde det. Och det var mitt mycket fri, alltså det var folk från alla håll och kanter liksom. Och jag kände mig mycket mer, så vi kände oss liksom utanför tillsammans på något sätt, tror jag, hela gänget. Så då, och då kunde vi hitta på, då var det mycket högre tak. Och då lossnade det verkligen för mig. Och då började jag, då liksom, det var väl då jag började skriva musik verkligen. Och gjorde det.
Fast, och att du kände att det finns någon sorts framtid i det här liksom.
Ja, det dröjer nog ändå en tag alltså. Jag är rätt late bloomer alltså. Men nej, alltså jag visste och har allt, visste nog alltid att någonstans att musik är grejen jag ska ha alltså. Ja, men det ska vara centralt på något sätt. Men den här liksom idén av att så här, skapa egen musik och så, det dröjde nog ännu längre, typ 2-3 år efter gymnasiet eller någonting.
Ja. Men på folkhögskolan där i Tranås, när du får Tranås, lite fart där kan man säga. Har du bra minnen från Tranås? Annars, du skrattade.
Ja, men alltså, jag vet inte. Riktigt lite att göra, verkligen.
Ja.
Otroligt lite att hitta på. Och det var väl, det var väl bra, för då gjorde vi liksom det vi skulle på något sätt. Och det jag skulle göra var att skriva, liksom, hitta på egna låtar så.
Ja. Vad hände med din musik under den här perioden? Eller där? Om du tänker på det nu.
Ja. Den låter också väldigt, väldigt annorlunda då. Jag liksom inte, alltså det har alltid varit ett så här uttrycks, alltså mitt sätt att, jag har liksom känt att jag behöver uttrycka mig, och då har jag använt musiken liksom. Sen så liksom om någon bara, men vad fan den här, alltså på den tiden då, fan den här texten eller den här, det gör nu, kanske ska vi sätta liksom, ska vi sätta punk produktion på det här?
Ja
visst.
Ja. Vi provar. Mycket alltså, testande liksom.
Ja, men mycket den grejen liksom. Och det var liksom inte, det centrala för mig var inte liksom hur det lät, utan mer att jag fick uttrycka det jag skulle, alltså, sen om det var reggae eller punk eller pop, så det var lite sekundärt för mig. Vill jag tro. Jag tror det var så, för att det lät väldigt mycket. Det lät jävligt annorlunda allting liksom. Det var, fanns du, liksom ingen klar idé om så här.
Gjorde ni mycket ihop eller var det liksom?
Nej, men jag skrev låtarna och sen så var jag med polare som kunde spela. Och så blev det som det blev, alltså lite så. Men liksom den här tanken om att så här, göra en skiva eller något sånt. Alltså det var liksom, jag blev så imponerad när jag lyssnade på folk som liksom säger att de hade det som mål i den åldern liksom. För mig var det liksom verkligen en annan planet alltså. Det var så långt borta för mig.
Varför tror du att du återkommer till det lite grann hela tiden?
Det är väldigt centralt, för att jag den ja, men det är verkligen så sådär att ta den jävla platsen så här på något sätt. Som jag inte Nej, men jag hade inte det modet att göra.
Nej.
Det liksom.
Nej.
Så det var, jag bara skrattade åt det typ.
Ja.
Liksom. Alltså, vad fan. Men sen hade jag kompisar som verkligen som visade vägen och visade att det gick att göra det.
Ja.
Och då så sagt så småningom så liksom
vågade jag
börja få en riktning på på skutan på något sätt.
Ja, och känna att en skiva är möjlig.
Ja, en skiva är möjlig eller liksom ett liksom att det är här är ett projekt typ som jag gör.
Mm.
Alltså det här, hela den här grejen kan få en jag kan försöka göra alla de här grejerna och försöka styra dem ett och samma håll i alla fall.
Mm.
Kanske ska låta likadant. Alltså det kanske ska vara, man ska känna igen sig i låtarna nu typ. Jag kan, ja, du vet, hela den där idén om det.
Att hålla ihop det på något sätt.
Liksom. Hålla ihop det och börja få det åt... Om man börjar ge en riktning på det på något sätt. Och det var mycket för att jag hade kompisar som gjorde det och vågade göra det. Liksom, så. Och som inspirerade mig till det på något sätt.
Grymt.
Mm.
Bra polare.
Väldigt bra.
Mm. Efter folkhögskolan där i Tranås, var bär det av sen?
Då... Samma veva igen, då flyttade jag till Helsingborg. Gjorde samma grej där ett tag.
Mm. En folkhögskola?
Ja,
ja.
Exakt. Men, och, jag vet inte, alltså min idé, det livet var bara helt perfekt för mig.
Mm.
Alltså att så här, få, alltså, i det här landet liksom bara fick pengar för att... Alltså fick jag betalt för att liksom bara försöka lyfta ut vad det var jag skulle göra med...
Ja.
Liksom.
Det är ju fantastiskt.
Ja, och det jag men jag tyckte det var så himla grymt så jag gjorde det 2 år till och med.
Mm.
Där nere och sen uppe i Övik.
Ja.
Mm. Så jag flyttade, alltså det var liksom något den perioden var det var då jag gjorde alla mina så här, alltså alla mina timmar på något sätt.
Mm.
Och alltså hade jag
lära sig hantverket på något
sätt. Lära sig hantverket och liksom sommarjobba på sommaren och sen så på något sätt alltså, ja, bara kunna lägga alla timmar på dygnet på det där.
Mm.
Och få alltså, och kunna, alltså, få pengar för det. Det var ju helt grymt liksom.
Ja.
Och sista året jag gjorde det, det var då det började skapas någon slags idé om att jag skulle spela in en skiva.
Och det var ju Övik då.
Ja, exakt. Ja. Och det fanns liksom folk som jag började fatta att folk fixar skivkontrakt och sånt.
Mm.
Och att det fanns. Alltså att det inte var bara liksom var någon fantasi. Jag hade väldigt mycket kompisar som bodde i Stockholm och hade liksom en riktning eller hade en anledning att vara här.
Ja.
Och jag ville ju flytta hit egentligen.
Ja.
Men jag ville liksom också skapa mig själv det här syftet att vara här.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vilket år är vi här ungefär?
Vi är nog 2008 kanske, 2009 eller?
Mm.
Ja, 2009, 2010.
Det är mest bara för de som lyssnar kan hänga med lite i historien.
Ja, jag fattar.
Ja. Men hur, där föddes liksom någon tanke på att försöka skaffa skivkontrakt eller ge ut någonting.
Mm.
Hur gick du tillväga? alla har ju sina olika grejer.
Mm.
Hur de gör och hur de kontaktar människor, eller hur de får ut och berätta, här är jag.
Om jag trillade in i ett förlag,
mm,
som jag spelade upp min musik för,
mm,
och de ville börja samarbeta med mig, mm, och jobba med mig, och jag var livrädd för att skriva på det här. Man skulle inte skriva på ett sånt papper liksom. Så jag fick dem att skriva sista, jag kom åt sista liksom paragrafen vi hade var typ, om du inte gillar det så kan du skita i det. Det var det som behövdes för att jag skulle så här, så här skriva på det. Det skulle stå så här: tycker du inte om oss? Och...
Ja, men det här var det för att skriva låtar till andra då?
Nej, det var för, alltså, det var för att utveckla den, för att de kunde hjälpa mig med vad det var nu. Ja, de såg något liksom.
Ja.
Och då, ja, när jag fick in den punkten var att jag skulle, mm, att om de var taskiga så fick jag bara...
Det borde stå i alla avtal.
Ja,
det är ett tips till alla som skriver på någonting om musik. Ha det som sista paragraf. Ja. Är vi taskiga så dra.
Ja,
så
det är bara, jag får dra när jag vill. Ja. Okej, är det lugnt? Ja. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Ja. Det var bra. Sen så hjälpte de mig och så,
mm,
så småningom träffade jag började jobba med ett skivbolag här i Stockholm typ.
Mm. Vilket skivbolag var det?
Roxy heter det. Mm. Som jag fortfarande jobbar med.
Ja. Ja. Hur var mötena i början där? Vad kände du? Var du nervös eller var du uppspelt?
Jag var nervös, men jag gjorde om det till att jag var arg typ så.
Oj.
Eller du vet, så där läskiga tjejer och killar i fina, alltså så. Ja, det var ju inte alls så som jag hade förväntat att folk skulle vara liksom. Folk de ville ju göra samma sak som de ville, musik liksom.
Ja.
Ja.
De gör ju ofta det.
Och det är en bra, det är en väldigt bra, det är en bra början.
Ja.
Ja. Och då började vi jobba med min så här första skiva.
Mm.
Ja.
Det kom ut en första singel.
Ja. Exakt.
Ja.
Exakt, den släppte jag själv.
Ja, den...
Med det här förlaget.
Mm. Ja. Hur kändes det då? När du ändå hade tagit den här långa uppstartsträckan på det för att få ut det? När det var,
ja, men då var jag jävligt stressad bara.
Ja.
Då ville jag bara ut med grejer liksom.
Mm.
Och samma sak där. Jag också, trodde jag också liksom att vadå, skivkontrakt, lägga av nu. Alltså fan, vi skickar inte, det kommer inte hända liksom. Skickar inte radio nu bara.
Ja.
Ja. Så.
Ja.
Och då... började Petri spela den väldigt mycket.
Mm.
Detsamma heter den låten.
Ja.
Och då sen så typ sommaren, det var liksom innan sommaren.
Mm.
Efter den sommaren så signade jag skivkontrakt. Sen fick vi jaga den låten liksom. Mm.
Innan är det i samma veva eller innan det, så får du också Ted Gärdestad stipendiet.
Ja, exakt.
Ja.
Ja, jag hoppade över det.
Ja, denna lilla grej.
Ja, men
det kanske inte är så många som vet om nu längre.
Nej, kanske inte. Det känns som...
Det är ett fint stipendie.
Ja, det är ett jättefint stipendie.
Mm.
Och det var väl det. Det gjorde mig liksom... Ja, men det var alltså... Det var sjukt att jag hoppade över det, för det var skitviktigt.
Mm.
Det var verkligen så här... Ja, men något bevis för mig själv att jag skulle fortsätta hålla på.
Då om någon gång kände du att här finns någonting för mig.
Ja, men exakt.
Och andra ser det också.
Ja, men exakt. Så hela egentligen springer väl hela den med det förlaget och sånt jag signade med springer ur den det stipendiet på något sätt. Mm. Och att jag verkligen satte tänderna i och körde på då efter det.
Ja.
På något sätt så.
Du kände att det här är värt att satsa allt på nu.
Ja.
Ja.
Men exakt. Det är så läskigt jag har alltid gjort musiken och verkligen då som jag sa för mig själv.
Mm.
Men ändå så har jag försatt mig i de här situationerna som jag tycker, alltså att folk ska bedöma mig.
Ja,
så.
Ja.
Så det är lite flummigt. Vart var vi sen? Vi var
vid din singel Detsamma där.
Ja.
Ja, 2011 är det då, va?
Ja, exakt.
Mm. Och den börjar spela på P3.
Ja.
Du får skivkontrakt och ni börjar fundera på på ett helt album helt enkelt.
Ja, men exakt.
Hade du låtar klara och sånt då? Eller?
Ja, jag hade ju ett helt tonårsdravel av massa låtar.
Ja.
Färdiga.
Så du fick välja helt enkelt?
Ja, men lite så. Jag fick ta från liksom hela... hade väldigt mycket att välja mellan. Det var lite... Jag vet inte, det gick väldigt fort då.
Mm.
Jag blev pushad, eller tillät mig att bli pushad till att göra klart det här.
Mm.
Väldigt snabbt. Vilket nu efterhand inte alls var någon bra grej för mig.
Du tyckte att det gick för fort?
Ja, alldeles fort.
Ja.
Liksom, vi spelade in och skrev och så, alltså gjorde klart hela grejen på kanske 3 månader eller någonting.
Mm.
Mm. Och det är bara mitt eget fel.
Ja.
För att jag ville det liksom, men jag skulle låtit det gått lite längre tid så jag kunde ha landat lite mer i det, för jag blev lite det gick väldigt snabbt därifrån, så jag blev väldigt inkastad i hela liksom, hela grejen liksom. Att sitta till exempel som jag gör nu, prata.
Mm.
Då satt jag typ, när folk frågade mig grejer då satt jag typ tyst liksom. Jag hade inte liksom koll på. Jag hade liksom inte fattat att det var massa andra saker som man skulle göra än att bara spela in musik så.
Allt runt omkring.
Ja, exakt så. Så den plattan var... jag är ju väldigt stolt över den, men den är väldigt naiv och det är svårt att snacka om det också, för folk blir så lack på mig när jag pratar om det här som att det är något dåligt, men det tycker jag inte, för folk...
Nej, alltså... men jag tror jag fattar vad du menar, att du kände att det gick för fort helt enkelt, och nu i efterhand hade du tagit mer tid på dig så hade det blivit någonting annat.
Ja, men precis, det hade blivit tydligare. Jag skulle nog kommit på lite vad jag skulle ha, vad jag vill, varför jag höll på och gjorde det typ så. Gick bara liksom, bara gasade.
Hur blev mottagandet?
Det var bra, men blandat.
Mm.
Blandat. Var väldigt förvånad över att det kom en publik väldigt tidigt.
Mm.
På konserter och som lyssnade på det liksom.
Mm.
Sen så fattade jag typ samma dag att som den släpptes att folk skulle liksom skriva om det och så.
Ja.
Liksom, nej, men det är inte riktigt. Nej, men nästan.
Ja. Ja.
Och det var också väldigt blandad respons. Liksom.
Något annat, någon annanstans heter skivan.
Det heter den.
Mm. Vad kommer namnet ifrån?
Jag menar, men hela den skivan handlar lite om väldigt mycket sån, alltså min gymnasietid typ. Att jag typ inte... Jag minns inte så mycket egentligen från den tiden. För att jag var så här. Jag kan sitta med polare från den tiden och snacka om grejer som jag har gjort som de har. Mm. Jag har inte en aning om alltså. Så jag var nog väldigt uppe i det blå och disträ och sådär. Alltså helt väck.
Du var inne i din egen värld helt enkelt.
Ja, men verkligen.
Eller började
så.
Ja. Skapade ju den liksom.
Verkligen den grejen.
Ja.
Och det är väl det är på, no, på det var den har jag inte en idé om hade jag att den skulle handla om det när jag gjorde den, men det jag fattat att den gjorde nu, jag har gjort nu efterhand. Mm. När jag står och sjunger de låtarna nu.
Ja. Jag kan tänka mig det följde ju massa spelningar efter skivan där och sånt.
Mm.
Hur var det och komma ut på någon sorts turné och möta människor som kände igen din musik och så?
Ja, men då kände jag mig ju alltså prata om att det gick väldigt fort och jag kände mig rätt otrygg i hela den situationen där.
Mm.
Men stå på scen har jag gjort liksom väldigt mycket.
Mm.
Så det var en väldig befrielse när den perioden kom.
Ja.
Det är nästan som att det var därför det gick så snabbt. Så jag dra bort plåstret så fort som möjligt så jag får komma ut och lira typ.
Ja. Blir det många spelningar?
Ja, det var det. Ja. Rätt mycket spelningar för första turnén där.
Ja.
Och det var ju liksom det var grymt verkligen.
Mm.
Och det var så här, turnébuss typ.
Ja.
Häftigt.
En riktig klassiker liksom. Ja.
Som det hotell. Gratis sprit. Alltså det var verkligen många såna.
Ja. Var det ofta som du just kände den där grejen, herregud, nu är jag här.
Ja,
nu,
men nu verkligen händer det, så. Liksom. Ja. Speciellt väldigt mycket grejer runt omkring som var så här. Mm. Och inte alls någon lyx alls, men för mig var det liksom, som har stått och varje sommar när jag var yngre så har jag lirat i massa såhär rockband och sånt på västkust, alltså på somrarna såhär, kört och liksom åkt runt och bara, du vet, fått pröjsa för maten man ska ha. Så allt sånt där, det var väldigt mycket. Så giggen var feta, men jag kommer ihåg att jag i början tyckte att det var, fan, ska vi bo på hotell nu, vad häftigt.
Men det är skönt. Ja. Det kan bli lite farligt när man glömmer bort det.
Mm.
Att man blir van vid det.
Ja. Nej, men och liksom ja, men grejen av, alltså, jag kommer ihåg, som i början så gjorde jag nästan alltid ett vanligt gig och sen ett akustiskt gig för dem som, om det var så här åldersgränser.
Aha,
för dem som inte, även om det var liksom det tre pers som stod ut, alltså, för jag tyckte det var så himla, och tycker fortfarande att det var så galet att de var där och lyssnade på något sätt.
Ja.
Så jag hade väldigt mycket sådana, det var väldigt mycket dubbelspelning. Alltså jag hade tog min akustisk gitarr och bara, ja, men ni som inte, fan, vi kör här ute nu.
Ja, det är fint.
Ja,
det är fantastiskt.
Och det var de nästan de bästa gig, det var mycket sådana grejer faktiskt, det den första turnén.
Ja. Ja. Kommer du ihåg när du spelade i Uddevalla någonting på den första?
Nej, det vågar jag inte.
Nej?
Nej.
Jag tänkte fråga dig om det, hur det var, men du kom inte dit då?
Nope.
Sa du nej?
Tackar
till
nej,
det?
Ja.
Ja. Vad var det som, kände du att det inte var liksom?
Nej, men det var lite för nära liksom, och låtarna handlar om personer och de platser, alltså, som är platser i den staden liksom.
Ja.
Så jag vågar inte riktigt det.
Du vågar liksom inte riktigt möta verkligheten där,
nej,
eller den verkligheten.
Nej.
Du,
så vi var inte där först ner, utan vi var där först nu, den här turnén som jag gör nu. Ja.
Ja. Mm. När du har varit ute på turné och spelat där, så började du skriva på ditt andra album eller nya grejer.
Ja.
Kom det under turnén eller var det liksom, var det när det var klart som så här?
Ja, men det var när det var klart, och vi försökte så här, vi släppte en massa singlar och vi släppte mer låtar utöver den skivan. Tills jag sa så här, bara, nej, men nu kan vi inte, nu vill jag ha en paus här. Och skulle börja arbeta på den här plattan, och det var ju kanske 2 år sedan, 2,5 år sedan nästan.
Ja.
Och alltså, enda regeln jag kommer ihåg jag hade då, det var att det skulle få ta lång tid.
Ja.
Ja. Och hade som fruktansvärt skrivkramp där första, alltså direkt efter den.
Kände du att du hade sagt allt, eller vad var det? Var det pressen som gjorde det?
Nej, men alltså att jag kanske hade, nej, men att jag hade sagt allt och saker, alltså att jag inte hade, att jag det var en massa saker jag inte hade sagt.
Ah.
Som jag så här, fan, sa jag inte det för typ.
Ja. Ah.
Så låste jag mig på något sätt.
Ja.
När jag skulle börja med den här skivan. Så det var ett väldigt lång period, ett halvår av satt hamra på pianot, men det kom inget liksom.
Hur kände du då?
Det har aldrig, alltså, det var ju verkligen deppigt. Det är väldigt deppigt, för att då på något sätt hade var min så där. Ja, men det här universumet jag pratade om, som jag gillade så mycket när jag var yngre, förstört på något sätt. Liksom av att jag fick göra det jag ville mest av allt. Alltså så jävla hemskt konstigt.
Ja.
Så att
det kan bli så där när man har strävat efter något, så sen när man har det så är det liksom.
Ja, men det var ett evigt liksom. Ja, men det hade blivit så här, jag vet inte. Det hade det väl inte, men jag hade känslan av att det hade blivit så här, att jag hade liksom så här industrigjorde musik på något sätt.
Ja.
Vilket jag inte alls kände mig hemma i.
Nej.
Och liksom lyssnade på vad folk sa och sånt om min musik och så, vilket jag aldrig har gjort.
Nej.
Och men gjorde det där under den perioden efter första skivan. Så det var så jag, hela processen av att göra de låtarna handlar mycket om att hitta tillbaka bara till att bryta bara massa, gå emot massa regler liksom.
Vad var det som gjorde att det lossnade till slut?
Det gjorde typ, alltså, det gjorde det typ när jag var klar nästan. Så det, alltså, typ nu har det lossnat.
Ja.
Och nu har jag skitbra relation till och liksom
ja.
Men skapandet. igen. Men det var bara ett banka pannan blodig i ett och ett halvt år. Och visste inte ens, alltså det var inte ens säkert att det skulle bli någon skiva. Kommer jag ihåg, jag tänkte att det bara var, det viktigaste var bara att hitta tillbaka till det där. För det är så otroligt viktigt för mig. Alltså hela musik, alltså min musikgrej. Den är alltså min kärleken till musiken för mig. Det är typ den där jag har, alltså det är verkligen superviktigt. Så det var hela processen med förra skivan var liksom att jag skulle få tillbaka hela den kärleken till det på något sätt. Och alltså det handlar 0% om att släppa musiken egentligen, utan det handlar väldigt mycket om
du gick tillbaka till det där
liksom. Ja, men jag försökte och lyckades med det till slut liksom.
Någonstans här så skriver du den här brakhitten som du har, slå mig hårt i ansiktet. Kommer du ihåg hur du började med den?
Jag minns, alltså jag började också liksom i hela den här skrivkrampen släppa in folk, kompisar och sånt att skriva musik med. Vilket jag inte gjorde alls på första skivan. Då skulle jag göra varenda ton ensam. Det fick inte vara något. Jag hade väldigt svårt att skriva musik med andra till mig själv. Och började jobba med min barndomskompis Joel, som jag producerat hela skivan med och skrivit många av låtarna med. Och vi var, jag, Joel och en annan kär vän som heter David Larsson, var ute i en stuga ute i Nynäshamn och bara hängde, som jag sa du skulle göra. Och ta med dig orgen också. Och jag var med in lite gitarrer, alltså, du vet. Så det var ju, så vi var där ute och skrev liksom. Och så bara brast vi ut i den sången och skrev den på en kvart typ. Så var det. Och det var liksom någon sista låt på hela skivan. Och det var bara en sån där underbar känsla.
Kände du redan där att det här är något stort?
Ja, men jag kände så här, det här är något jag, alltså, eller kände att det här är något som, eller jag blir förvånad över mig själv här, vad roligt typ. Men sen så jag ville att det skulle bli en ballad. Men det vill jag med alla låtar. Jag älskar ballader, men skulle bli en kärleksballad. Så att det verkligen inte så här, oh fuck, vilken hit. Nu det kände jag verkligen inte. Men det var ju tur att den inte blev en ballad. Kanske.
Vem vet? Har du provat att köra den som en ballad
liksom? Ja, det funkar fint.
Så att det kanske funkar.
Då lyssnar folk på texten och inte missförstår den så mycket också. Det är skönt.
Det är bra. När du tog den här, just den låten till skivbolaget. Hur reagerade de?
Jag hade den i liksom på ett röstmemo. A cappella. Trestämmigt. Så jag tror de reagerar mest bara, hör inte vad det är. Men alltså det är mer, alltså jag vet faktiskt inte hur de reagerar. Det var väl mer att bara att det var bra, här har vi en till bra låt. Liksom. Och det som det är skönt med den här låten är att den handlar väldigt mycket om den vibben, att gå en annan väg bara än vad man gör. Och liksom försöka följa sin mage liksom. Det där superklassiska. Och det är liksom varenda ord i den låten handlar om det. Och det handlar väldigt mycket, hela processen från i den skivan för mig handlar om det. Så att det var bara alla, och det hade alla fattat som jobbade med mig under den skivan, att det var knivigt. Så att då var alla bara glada av att det hade bara kommit
ut någonstans.
Exakt.
Men ni spelade in den här i alla fall.
Tusen gånger.
Ja, ja. Okej, tog det lång tid där också? Eller du tog lång tid på
det? Ja, det, vi gjorde om den, eller den och massa av låtarna. Ja. Vi var ute i, vi spelade in den ute i Kingside Studios ute i Gnesta. Bodde där i några dagar och spelade in live allting. Och höll på, la ner jättemycket tid på det. Sen spelade om, gjorde kanske 10 versioner på just den låten.
Ja.
Innan den var klar.
Ja.
För då kände då gick jag in i något slags alltså när man har spelat in den och en låt är klar, så har jag väldigt lätt att kolla objektivt på det.
Mm.
Och inte blanda in, alltså stänga av alla de här starka känslorna som,
ja, utan bara lyssna på den som att du lyssnar på någon annan.
Ja, och försöka få den för den bästa för låten på något sätt.
Mm.
Och så vi var en väldigt lång process med just den, kommer jag ihåg.
Mm.
Att vi gjorde om den i, det fanns väldigt många versioner som vi blandade ihop. Och den lades ner väldigt, väldigt mycket tid på. Och det ska sägas att när den släpptes var inte resten av skivan klar.
Nej.
Och det är rätt stressig, det är en rätt stressig grej.
Ja.
Och släppa en låt och så blir den rätt så spelas mycket.
Ja, för den blev ju väldigt stor väldigt fort.
Ja.
Eller det är ju när man lyssnar på den utifrån, så det är en extremt direkt låt. Första gången jag hörde den, sen sitter den ju där liksom.
Vad kul.
På ett bra sätt liksom. Kände du stress då att nu måste vi ha färdigt resten också här?
Ja. Ja, verkligen.
Ja.
Och den växte ju liksom i takt med att vi skulle bli klara med plattan. Men vi lyckades med det på något himla vänster. Mycket på grund av att jag gjorde alltså, en med en av mina äldsta vänner. Så här.
Mm.
Och vi hade... Vi lyckades med det tillsammans på något sätt. Bara att få... Alltså, det låter som att det är väl många andra som har lyckats göra skivor också. Men just då kändes det väldigt svårt att få till det. Men vi lyckades bli klara på något himla vänster.
Ja. Jo, man fattar ju
den stress. Jag fick dra skivan ur handen på mig dock.
Ja.
Ja. Jag var liksom med... Jag var en otrolig kontrollfreak. Får be om ursäkt till skivbolaget där. Att jag var... mitt i semestern var jag med och...
Ja.
Skulle skicka iväg allt så att allting blir rätt liksom.
Ja. Det är ju bra i sig.
Ja, men det är väl en både bra och dålig egenskap, tror jag.
Ja. Man vill ju att det man har gjort ska bli det bästa som man kan göra liksom, så att man verkligen fått sin chans. Kommer du ihåg när du liksom kände att den här blir en när den blir en sån här stor hit, förändrades människor runt omkring dig? Alltså skivbolag och liksom och alla... Just när man får en sån där hit på det viset.
Ja, men det blev ett skarpt läge på ett annat sätt liksom. Men det är, tycker jag är... Jag tycker det är kul när det är allvar liksom. Men nej, inte så mycket alltså. Det är ju ändå... Det som förändrades mest var att det kom mycket mer folk till spelningarna. Och vi fick spela mycket mer. Det var det jag såg.
Ja.
Liksom, att jag märkte en förändring på spelningarna.
Ja.
Att det liksom inte var att man inte behövde vara orolig för att det skulle vara att vi skulle vara fler på scenen vad vi var, men var det var i publiken.
Och hälften går efter halva.
Nej, men det var en tydlig förändring och vi fick spela väldigt mycket.
Jag kollade nu på Spotify precis. Det är över 20 miljoner streams. Vad tänker du om det?
Ja. Folk säger att jag borde vara mer exalterad över det. Det är såklart helt sjukt mycket. Men det är svårt att fatta. Eller jag har svårt att sätta det i relation till någonting.
Ja.
Alltså, folk kan den låten.
Ja, jo. Det kan de.
När jag sjunger den.
Ja.
Ja. Typ det är väl det. Och sen, alltså, men sen så jag vet inte. Jag har väldigt lite intresse av just så här topplistor och platinaskivor. De är fina att ha på väggen, men det är liksom inget ändamål så.
Nej.
För mig att att liksom, jag går inte runt och tänker att nästa låt ska få 25 miljoner streams liksom.
Nej, då kan man låsa sig helt.
Ja, utan jag är väldigt glad över att så många kan den. Och den har varit liksom ett vykort in till hela till min musik. Så att det finns väldigt många som har lärt sig andra låtar också på grund av den låten. Så jag är väldigt tacksam över att det blev som det blev liksom.
Men ni fick ut albumet där i alla fall.
Ja.
Och sen i augusti förra året.
Ja.
Det är typ nästan exakt ett år sedan.
Ja, det är typ exakt ett år sedan. Ja, precis.
Ja. Och sen som vi började prata om. Sen har det turnerats.
Ja, sen har det varit. Och innan det här är också lite rolig. För jag, när vi släppte Slå mig hårt ansiktet så lurade vi till oss spelningar. Innan där, när jag skulle få klart skivan och åkte runt och spelade plattan liksom.
Ja.
Fast det inte var alltså för att få testa liksom, för att få testa låtarna.
Ja.
Och hade lite olika verser olika gånger och sånt.
Aha.
Det var väldigt kul.
Ja.
Att göra liksom innan plattan var klar. Men det blev inte så mycket den sommaren, utan det började verkligen där precis för ett år sedan. Sen så har vi spelat konstant hela tiden.
Det låter som att du gillar väldigt mycket mötet med publiken.
Ja.
Eller samarbetet är nästan med publiken.
Ja, men visst. Och det är liksom enda stället jag inte är rädd för någon överhuvudtaget, så att när jag står på scen och eller något eller någon, jag känner mig verkligen hemma där. Och det är också ett av få ställen där jag blir chockad över vad som händer i livet. Alltså som överraskar mig, och massa av de där härliga sakerna som man strävar efter får jag när jag står på scen.
Ja.
Så det är ju den absolut största anledningen till att vi har spelat så mycket, att jag tycker att det ger mig så himla bra mycket grejer. Ja.
Och nu har du ska precis ha turnéavslutning här i Stockholm. Vad känner du inför den? Nu när du har hållit på här, det blir liksom som ett kapitel som avslutas på något vis.
Ja, men bara kul att spela, men bara tråkigt att vi ska sluta på något sätt. Men det måste vi göra. Kan inte hålla upp liksom. det går inte hur länge som helst. Så det är ett nödvändigt ont. Men det är klart att det ska bli skönt då, så här. Framförallt att gå in i studion igen liksom. Jag är väldigt dålig på att skriva musik. Jag trodde jag skulle skriva. Vi räknar ut att vi har suttit i sammanlagt en månad i tid då, i den här bussen som vi åkte runt i. Och då fick jag jävla mycket ångest, för att då hade jag kunnat, man hade kunnat göra något annat än att liksom kolla på telefonen och
ja,
vad vi nu har gjort.
Men det kanske är att allting har sin tid.
Ja, men lite
turnén
så.
Är där och sen så kommer det resten
liksom. Men det finns ju folk som är väldigt duktiga på att skriva musik under turnén, men det är inte jag. Så jag börjar liksom, har den sista spelningen på lördag, på söndag ska jag väl börja med att skriva låtar.
Ja. Har du några idéer om vad det ska bära hen?
Ja. Jag ska väl göra det, jag antagligen, eller egentligen inte, men jag ska göra det svårt för mig. Jag tänker inte, det kommer inte låta som det har gjort. Och
nej.
Jag kommer inte skriva om saker som jag har skrivit om. Utan jag vill ju, om det ska bli något så måste jag ju komma på något som överraskar mig framförallt. Och vad det är, vet du fan.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your $1 a month trial today at shopify.com/records.